Podplay.
En arméjeep kör ner för en lång landningsbana. I bakgrunden skymtar proppfulla läktare och massiva betongbyggnader med breda fönster. Bilen stannar framför en imponerande syn. En 111 meter lång raket. Ur bilen kliver tre män i vita rymddräkter med sina runda hjälmar under armarna. De åker hiss upp genom tornet in till raketen. Ingen säger ett ord. Allvaret och faran går inte att bortse ifrån. Högst upp på raketen sitter den lilla kapsel som ska vara deras hem den närmaste veckan. Här spänns männen fast i stolar som är riktade rakt upp mot himlen med instrumentbrädor och spakar åt alla håll. Luckan över dem stängs och skruvas fast. Nu kan de bara vänta och hoppas att allt går som planerat. Astronauterna försöker hålla nerverna i styr genom att andas lugnt och jämnt. Det är det här de har tränat för. En sista blick på checklistorna och på vad de måste göra när de lämnat atmosfären. Befälhavaren Neil Armstrong sitter helt stilla, med blicken rakt framåt och pulsen runt 120 slag i minuten. 10, 9, 8. Med 10 sekunder kvar hörs ett kraftigt buller nerifrån när de jättelika motorerna börjar vräka ur sig eld. Raketen lyfter långsamt när hundratals ton bränsle och utrustning pressas mödosamt upp genom luften. För de hundratusentals åskådare som trängs på läktarna ser raketen nästan ut att röra sig i slow motion. Inne i cockpiten skakar det våldsamt och astronauterna slungas runt i stolarna. Om raketen brakar in i hisstornet intill är det en snabb och säker död för Neil och hans kollegor. Men så blir det inte. Raketen tar äntligen fart och dundrar iväg på toppen av en bländande eldpelare. Upp i himlen, förbi molnen, mot månen och ett av historiens mest kända ögonblick.
Du lyssnar på historien om månlandningen. Om det mest vansinniga som mänskligheten fått för sig att göra. Landa på månen. Men hur nära var det egentligen att allt slutade i katastrof? Jag heter Anna Magnusson. Den 16 juli 1969 skjuter USA en raket genom himlen som ska ta tre astronauter till månen. När astronauterna sitter i sin trånga modul och reser mot en helt ny värld är det kulmen på en enorm satsning som tog fart 12 år tidigare. Den 4 oktober 1957 hörs nämligen ett underligt pip för första gången. Från rymden. För nu skjuter Sovjetunionen upp världens första satellit, Sputnik 1, och har jordens befolkning som publik. Eller nåja, publiken tror att de ser Sputnik i alla fall.
Ingen såg Sputnik, därför var för liten, men däremot såg man det sista raketsteget. På bärraketen var 20 meter långt och flera meter i diameter. Jag stod nere på, med min pappa nere på någon Mälarstrand och höll på att tanka bilen. Det finns en bensinmack där. Den fanns det även då, 1957. Och så stod vi och tittade en kväll och så kommer raketen blinkande över Söders höjder.
Det här är Sven Gran, civilingenjör vid KTH och alltså ögonvittne till denna världsomvälvande händelse.
Det är coolt.
Sputnik rusar snabbt förbi Södermalm i Stockholm, hela vägen upp i atmosfären. Trots att den sovjetiska satelliten inte kan mäta, fota eller analysera något, blir nu rymden en ny arena där tidens tungviktare ska mäta sig. I ena ringhörnan står alltså Sovjetunionen och i andra finns USA. Detta är kalla krigets mest inbitna dagar, och de två supermakterna gör allt för att bräcka varandra i alla fält där man kan vinna makt, ekonomiskt inflytande och prestige. Och nu leder Sovjetunionen ordentligt när det kommer till rymden och teknologin som behövs för att ta sig dit. Kort efter Sputnik följer flera andra satelliter.
Först Sputnik 1 och sen Sputnik 2 med hunden Laika ombord. Så amerikanerna blev tagna på sängen helt enkelt. Därför så redan året efter Sputnik, alltså nästan på dagen efter Sputniks uppsändning, så bildades NASA. Det var 1 oktober 1958 så skapade man det.
Den nybildade amerikanska rymdmyndigheten har lite att bita i. Innan 50-talet är slut cirkulerar ryska farkoster runt jorden stora nog att rustas med krigsspetsar, om man så skulle önska. Amerikanerna vill inte vara sämre, men det är de. Deras första provskjutning av en satellit slutar med att den exploderar på marken. De får visserligen upp satelliter kortare på, men i världens ögon är de fortfarande hopplöst efter ryssarna. Delvis beror det på att USAs president, nu på 50-talet, är en man som heter Dwight Eisenhower. Och han är inte det minsta intresserad av att bekosta svindyra rymdäventyr. Han ser inte någon större vetenskaplig eller militär poäng med det. Bättre då att balansera budgeten och bygga nya motorvägar. Men under tiden fortsätter Sovjet att briljera i kosmos. De lyckas med en makalös bedrift när de blir första land någonsin att skicka en människa till rymden. Det är kosmonauten Yuri Gagarin som får den äran den 12 april 1961. Men nu har USA en ny president, den karismatiske John F. Kennedy. Och nu hörs nytt ljud i den amerikanska skällan. För Kennedy ser rymdracet som en perfekt möjlighet att stärka USAs prestige i världen. Och då behövs mer än bara repetera sånt ryssarna redan klarat av. Något nytt, våghalsigt och imponerande mål.
Eftersom USA kände sig lite tillplattade då av att Sovjetunionen skickat upp människor i rymden för USA, så omfamnas det med en viss entusiasm, kan man ju lugnt säga, det här. Och då så gällde det för USA att försöka ta tillbaka, så att säga, positionen som ledande tekniknation. Och det var då man sa, vi skickar folk till månen helt enkelt. Då satte man upp målet att skicka en människa till månen före decenniets utgång och ta honom säkert tillbaka till jorden. Tillägget var intressant, bring safely back to us.
President Kennedy sätter slutet av 60-talet som deadline för den här smått otroliga satsningen. Nu ökar alltså pressen på USAs rymdforskare rejält. Det innebär bland annat att NASA, den ganska nygrundade rymdmyndigheten, sätter igång och planerar nya banbrytande projekt. Och i mars 1962 lyckas de faktiskt för första gången skicka en amerikansk astronaut i omlopp runt jorden. Men om man ska till månen krävs mycket mer. Nya farkoster ska byggas och nyutvecklade dräkter sys upp som tål rymdens ogästvänliga mix av extrem värme, extrem kyla och totala brist på syre. Och så behövs såklart nya astronauter att klä i de här dräkterna. En av dem som söker jobbet är piloten Neil Armstrong.
Hela hans framtoning är väldigt tillbakadragen. Det var liksom inte Tom Cruise, va, direkt. Det kan man inte påstå, utan han var en väldigt nedtonad person till det yttre och sådär.
Neil Armstrong har kanske inte någon actionhjältes framtoning, men han ser vi däremot. Han tar pilotlicens samma dag han fyller 16. Och 1949, när han är 19 år gammal, tar han paus från sina college-studier i flygteknik för att mönstra i flottans flygvapen. Som den naturbegåvade pilot och ingenjör han är, lär sig Neil snabbt hur man kontrollerar tidens modernaste stridsplan. Och tur är väl det, för knappt ett år efter att han mönstrar bryter Koreakriget ut. kommunistiska styrkor i de norra delarna av landet får uppbackning från både Kina och Sovjetunionen. Och eftersom USA driver ett självpåtaget korståg mot kommunism nu under kalla kriget, ger de sig snabbt in i kriget på Sydkoreas sida. Samma år han ska fylla 20 skickas Neil över Stilla havet mot frontlinjerna. Hans skvadron utför livsfarliga räder, ofta med mål att bomba broar, pansarvagnar eller fiendetransporter. Den 3 september 1951 är Neil på väg tillbaka från ett bombuppdrag och flyger lågt genom Nordkoreas böljande kullar. Och det är nära att han aldrig kommer fram. I september 1951 flyger han genom en dalgång. Plötsligt slits en del av vingen av och planet välter runt i luften. Han har flygit in i en vajer, spänd över dalen som en slags snubbeltråd för flygplan. Neil lyckas på något sätt få kontroll över det vinklippta planet och ta sig söderut innan han skjuter ut sig i katapultstolen och planet försvinner ner i Stilla havet. Neil är inte en man som ältar nära döden-upplevelser. Han stannar i Korea ett halvår till och flyger mer än 70 stridsuppdrag innan han återvänder till college. Han tar examen i flygteknik 1955 och söker sedan genast ett jobb som testpilot på ett av USAs så kallade flyglaboratorium. Det betyder att den 25-åriga Neil ska provflyga de nyaste, mest teknologiskt banbrytande planen i hela världen.
Så vitt jag förstår så var det liksom 100 eller med fler olika flygplanstyper. Och var med alla möjliga äventyr, kraschlandningar och otroligt spännande liksom missöden och det ena med det andra. Han var en typisk provflygare. Provflygning är farligt eftersom man provar oprovade farkoster. Vilket innebär att man ska då försöka avlusa dem och få dem att fungera. Det är en medvetet farlig sysselsättning och det kräver ju då naturligtvis speciella talanger.
Ja, bland annat kräver jobbet att Neil sätter sig bakom spakarna på något som mer liknar en raket än ett flygplan. X-15, som det heter, är det snabbaste planet som någonsin tillverkats. Och Neil flyger det i över 6000 km i timmen, så högt över marken att han tekniskt sett är i rymden. Kanske ger upplevelsen blodad tand. För ett par månader senare, när han hör att NASA söker nya astronauter till sitt rymdprogram, bestämmer han sig för att sätta sig vid skrivmaskinen, knappa ihop en ansökan och skicka till NASAs huvudkontor i Houston.
Det påstås då enligt sägnerna att han hade lämnat in sin ansökan 2 dagar för sent, men hon hade sett den i högen i postrummet hos NASA och skyfflat in den bland de riktiga ansökningarna.
Neil verkar alltså ha lite tur när någon på NASA känner igen hans namn och ser till att ansökan kommer med. Det blir starten på en lång, jobbig process. Många av er har säkert sökt ett jobb och sen märkt att det är oändligt många intervjuer utan något tydligt besked. Av något skäl finns det alltid något mer företaget vill fråga, testa eller bakgrundskontroller de vill göra. Det är ingenting mot vad Neil går igenom på sommaren 1962. NASAs urvalsprocess är lång, svår och emellanåt rena tortyren. Iskallt vatten skjuts in i örat på kandidaterna för att se hur de klarar att balansen sätts ur spel och det olustiga illamåendet som följer. De stängs in i mörka, ljudisolerade rum och förväntas hålla tiden där inne. Alla sökande är piloter som nu sätts i komplicerade matteprov, tekniska genomgångar, personlighetstester och psykologiska utvärderingar. Deras styrka, uthållighet och färdighet som ingenjörer testas på alla möjliga sätt.
Jag tror att det är viktigt att man ska ha klart för sig att vad de inte ville ha som astronaut var en dårfink som, alltså ville ta, som tog onödiga risker. Och i början då så trodde man ju då att det skulle vara väldigt, väldigt påfrestande liksom fysiskt och sådär. Och det skulle vara liksom stålmän som skulle göra det hela. Men så småningom så insåg man ju då att om man är en besättning då som ska göra en lång och besvärlig rundfärd, så är det samverkan som är viktiga, och det är det sociala, förmågan att samarbeta som är det viktigaste. Och det är det som anses till exempel i en besättning på trafikflygplan, så är relationen mellan kapten och styrman extremt viktigt att det fungerar.
Både fysiska prövningar och intensiv teambuilding alltså. Detta pågår i flera veckor. Men de plågsamma testerna rör inte på Neil. Men det finns ändå ett hinder. En man med ett anteckningsblock som iakttar allt kandidaterna gör.
Donald Slayton. Han var liksom den som valde. Och han höll det där för sig själv. Det har skrivits naturligtvis tonvis med böcker och grejer om vad Donald Slayton egentligen hade för vad han tyckte och gjorde och sådär. Men man kan ju se lite grann vilka som fick de svåra uppdragen och som fick göra flera rundfärder. Det fanns en del som inte fick så många färder och sådär, och som kanske inte blev befordrade till befälhavare utan fick bara spela andra fiolen.
Den här herren har alltså makt över vilka som går vidare eller inte. Och han måste ha impats av Neil. För till slut är det bara Neil och 8 andra kvar. Dessa 9 män är nu USAs nyaste astronauter. Men det är bara 3 som kommer få följa med till månen. För det är ju det som är det stora slutmålet. Det har ju president Kennedy varit tydlig med. De ska både ta sig till månen och tillbaka innan 60-talets slut. Men det stora problemet i NASAs väg är att ingen vet hur man gör det. För det är ju ingen som har provat tidigare. Utöver att träna astronauten i blandande svår fysik, matematik och som piloter på nya experimentella maskiner måste rymdforskarna på kontoret i Houston alltså lista ut en helt ny vetenskap. Allt för att landet inte ska tappa prestige till sina kommunistiska fiender i Sovjetunionen. Medan Neil och hans astronautkollegor är ansiktet utåt för rymdsatsningen rör sig tusentals människor bakom kulisserna. Men ingen av de här människornas snillrikhet eller hängivelse är värd mycket om inte astronauterna sätter sig i rymdkapslarna och går med på att skjutas bort från jorden. Och den 16 mars 1966 är det dags för Neil att göra det för första gången. Dånet från raketen är öronbedövande. Kraften oerhörd. Neil sitter i en liten kapsel högst upp i en enorm raket. Snart är han 4 gånger högre upp än när han flög X-15-planet. Och nu är han astronaut på riktigt, inte bara som jobbtitel. Genom ett litet fönster ser han jorden snurra mitt i rymdens oändliga svarta. Stjärnornas lyster och planeternas dans runt solen. Men Neil försvinner inte i sina fantastiska omständigheter. Han har ju ett jobb att sköta. De ska nämligen docka en obemannad farkost som heter Agena. I ena änden på den finns en öppning, ungefär som en flaskhals med olika munstycken i. På Neils kapsel finns en mekanisk arm som kan nå in i den här flaskhalsen och låsa fast farkostarna i varandra. Det kräver att Neil närmar sig Agena i exakt rätt hastighet, skickar ut armen med perfekt timing och styr den in i flaskhalsen utan att någon av de ömtåliga, svindyra delarna går sönder. Allt detta lyckas Neil med på första försöket, medan han snurrar i flera tusen kilometer i timmen runt jorden. Så uppdraget börjar på bästa möjliga sätt. Men snart kommer olyckan.
Utanför det lilla fönstret skymtar de jorden. En lugn, blå oas av liv, mitt i rymdens tomhet. Solens starka strålar skiner in och bländar besättningen i den lilla kapseln. Men det tänker varken Neil eller kollegan på. De oroar sig snarare för vad ena mätaren visar. Farkosten börjar nämligen rotera. Först är det lugnt, knappt märkbart. Neil försöker åtgärda det genom att kalibrera de olika motorerna. Inget fungerar. Rotationen ökar och ökar tills deras trånga farkost snurrar över ända, framåt och över sin egen axel samtidigt. Solstrålarna i fönstret blinkar som ett stroboskop. Neil kopplar loss sig från Agena-modulen i hopp om att det är den som orsakat allt. Men det blir bara värre. Snart kastas de två astronauterna runt i sin kapsel mer än ett varv i sekunden, hundratals kilometer över jorden. Blicken börjar bli suddig, illamåendet intensivt. Båda männen är nära att svimma. Om de gör det kommer de att dö här uppe. Neil lyckas behålla fokus och greppa tag om en spak över huvudet. Han kapar alla motorer och lyckas i sista sekund få slut på snörandet. Med en utmattad blick ser han på kollegan och styr sedan tillbaka den lilla kapseln tillbaka till jorden.
Och så fick han i ordning på den, lugna ner sig runt farkosten. Och sen var det bara att rikta in akten först och tända bromsraketerna vid lämplig tidpunkt då, och de hamnade utanför Japan i havet och sådär. Så det är en cool bild där de sitter, de här killarna med solglasögon på sig i den här kapseln. Så att, men sen har det varit mycket snack då, och gjorde han rätt och sådär. Det hade kanske gått att fixa de där styrraketerna på den vänster. Men det visade sig så småningom när de undersökte i detalj att det var någon felaktig lödning bara var där. Så det var äkta fel alltså. Så han gjorde rätt, Armstrong. Men då visade en typisk provflygartakter då, att hålla sig lugn under press. Och man kan väl säga att det var kanske inträdesprovet i att få jobbet som befälhavare på Apollo 11, vad vet man.
Neil får alltså beröm för hur han löser den livsfarliga krisen. Och trots den gastkramande avslutningen räknas Gemini 8 på flera sätt som en framgång. De lyckas ju med huvuduppdraget, alltså att docka de två farkosterna. Gemini-programmet fortsätter året ut, med den sista uppskjutningen i november 1966. Men Neil sitter inte i kapseln på något av de kommande flygningarna. Han har redan siktet inställt på nästa stora prövning. NASA har provat sina uppskjutningsraketer, rymdmoduler och astronautdräkter under Gemini-uppdragen. Man har lärt sig hur det funkar, vad som kan förbättras och gjort alla anpassningar som behövs. Nu till nästa steg i färden mot månen. Projektet som faktiskt ska se till att landa en farkost på den gråaktiga ytan 384 000 kilometer från jorden. Låt astronauter vandra på den och sen ta hem dem igen. Apollo-projektet. Det ambitiösa programmet börjar dock med ren tragedi. När uppdraget Apollo 1 har ett slags genrep den 27 januari 1967 kliver tre av Neils kollegor ner i en trång rymdkapsel högst upp på en över 30 meter hög raket som ska ta dem ut i rymden en månad senare. Nu ska man bara kolla rutiner och prova datorsystemen. Astronauterna stängs in i den förseglade cockpiten som fylls med syre.
Det var bara det att det var ren syrgas. Och sen var det lite taskigt isolerade kablar så där som gned mot någon skarp metallyta som blev någon gnista, och sen tog det eld i diverse plastgrejer där inne. Man hade alltså ingen koll på brännbara ämnen och så, och i den här 100% syrgasatmosfären så brann det med blixtens hastighet. Så att det uppstod en kraftig brand och småningom så kvävdes väl astronauterna helt enkelt utav det där. Och det gick inte att öppna luckan fort heller, för den var ju inte speciellt klyftigt konstruerad. Så att de fick inte upp den.
På läktarna och kommandobryggan ett par kilometer bort vet man inte vad det är som sker förrän det är för sent. De brinner inne framför ögonen på sina kollegor och vänner.
Men det var ju rätt förfärligt. Det visar ju då att teknik är svårt alltså. Man ska inte tro att även om man har provat allt och det sitter en massa klyftiga människor och tänker så. Det är lätt att förbise någonting.
Och de är inte de enda astronauterna som kommer att få sätta livet till.
Ja, det är några som dog i flygolyckor. Det var ju så att de använde ju liksom jetplan för att förflytta sig från olika NASA-anläggningar och sådär. Och de flög själva då. Det var väl två då som utsatte till Gemini-färden som omkom i en flygolycka.
Neil känner de döda astronauterna väl. Han har tränat med dem så gott som dagligen i flera år. Och de har rest landet runt på olika experiment, övningar och presskonferenser. Men det finns inte tid att sörja dem ordentligt. Apollo måste fortsätta. De kommande åren fortsätter Nils ihärdiga träning. Men nu läggs ytterligare ett knepigt lager till. För det går inte att låta en och samma farkost resa genom rymden, landa på månen och lyfta därifrån och resa hem igen. En så komplicerad maskin är bortom verklighetens gränser nu på sena 60-talet.
Men det innebär att man fick bygga två rymdfarkoster. Så för helt olika miljöer. Månlandaren, den var ju som en väldigt tunna väggar och sådär. Den kunde ju inte återvända till jorden, den var ju tvungen att kastas bort helt enkelt. Landningssteget står ju kvar. De står ju kvar alla.
Det är moderskeppet som astronauterna ska tillbringa det mesta av sin tid i. Det bär med sig en månmodul, en mindre farkost, specialbyggd för att ta sig ner på månens yta och sen skjuta sig därifrån. En av anledningarna till att det behövs två olika farkoster är att den här månmodulen, som alltså bara finns på papper för tillfället, inte går att sköta på jorden. Det är nämligen den första maskinen i mänsklig historia som byggs helt och hållet för en annan atmosfär än vår egen.
Och det ansågs vara fruktansvärt riskfyllt. Här skulle man starta från en planet där det inte fanns några människor och ta sig upp, och hur skulle man hitta rätt i rymden och så vidare.
Övning ger färdighet, heter det ju. Och det bästa sättet att öva på att flyga den här månmodulen är snarlika simulatorer. De ser ut som den tänkta månmodulen. Ett förvrängt plåtskjul på en fyrbent byggnadsställning med underredet täckt av guldskimrande folie. På undersidan av den här makapären sitter en jättelik fläkt. De här helikopterliknande rotorbladen bär 5/6 av simulatorns tyngd för att motsvara månens atmosfär, där saker bara väger 1/6 av vad de gör på jorden.
Men den var ju en ganska konstig maskin, kan man lugnt påstå. Det var liksom någonting som ingenjörerna hade kokat ihop för att göra som en simulator då. Så det var väl förmodligen inte världens mest utprovade grej och sådär.
Simulatorn är bökig att flyga och astronauterna kallar den för den flygande sänggaven. Men Neil gör som han alltid har gjort. Analyserar, studerar och övar som en galning. Och som så många gånger förr är det nära att han dör på kuppen. Den 6 maj 1968 sätter han sig i simulatorn och flyger den runt rymdbasen Cape Kennedy i Florida. Härifrån lyfter alla USAs rymdraketer. När han ska landa den underliga maskinen får den plötsligt spel. Den slits upp i luften, hundratals meter på bara någon sekund. Han ropar i radion att kontrollerna inte lyder, medan han försöker tvinga ner maskinen igen. Men istället slits han åt sidan, sen neråt. Maskinen flyger nu helt på måfå och Neil har ingen chans att styra den. Han tänker snabbt. Neil drar i katapultstolen, skjuts upp i luften igen och ser fallskärmen veckla ut sig över honom. När han tittar ner ser han simulatorn täckt i tjocka, mörka lågor som svämmar över metallskelettet.
Och det påstås att om han hade väntat en halv sekund till så hade han aldrig överlevt. Eller någonting sånt där. Men det var ju så att hans provflygarmentalitet kopplades på direkt. Han fattade att det funkar inte när jag ger mig iväg.
Den enda skadan han drar på sig är att han råkar bita tungan när han landar med fallskärmen. Några timmar senare sitter han bakom sitt skrivbord och går igenom pappersarbete. Medan USAs simulator nästan tar koll på astronauterna lyckas rivalerna från Sovjet med nya bragder. Sånt som hotar att knäppa amerikanerna på näsan inför hela världssamfundet.
Alltså ryssarna höll på med ett annat månprojekt. Men inte att landa på månen, att flyga runt månen. Och det hade de då gjort ett antal provflygningar. Bland annat i september 1968. En rymdfarkost som heter Sond 5. Och som gick runt månen och skickade ut. Den spelade upp inspelade fingerade meddelanden. På ryska då, som ska, för att prova radiolänken och sådär. Och det var ett otroligt kakalor omkring den där. Och sen i november 68 skickade de upp en som heter Sond 6. Och den gjorde en snygg sväng runt månen och kom tillbaka till jorden. Men kraschade vid landningen. Inga människor ombord, gubevars. Och då trodde man att nu kommer de att försöka i december 68 då, med ytterligare ett försök. På så stått en raket redo för startrampen. Så amerikanerna hade kniven på strupen liksom att komma före. Och att då var så säkra på att det skulle gå bra, det var ju ganska vågat kan man säga.
Tre av Neils kollegor får uppdraget som döps till Apollo 8. De ska färdas bortom jordens omloppsbana, ut i rymdens vakuum. Hela den ofantligt långa vägen till månens omloppsbana. Sen ska de cirkulera den gråaktiga himlakroppen och återvända hem till jorden. Så här långt har ingen, varken sovjetter eller amerikaner, färdats för. Apollo 8 skjuts upp från rymdbasen i Florida den 21 december 1968 med världens blickar på sig. Och allt går enligt plan. Inte bara det, det är faktiskt en smått fenomenal framgång. Alla tre astronauter överlever, både tur- och returresan. Och nu har NASA visat att det är de, inte ryssarna, som leder rymdracet. Och man har bevisat för sig själv att det går att resa hela den ofantligt långa vägen till månen. Nu fattas bara några få steg innan man uppnår det stora målet att faktiskt landa där. Och bara ett par veckor efter Apollo 8:s stora succé kallas Neil in till sin chefskontor. Bredvid honom står två av hans astronautkollegor, Michael Collins och Edwin Buzz Aldrin. Den barske chefen säger kort och gott, det blir ni. Alla tre vet vad det betyder. De ska landa på månen för första gången i mänsklighetens historia. Neil är inte lika påtagligt överväldigad som de andra två. Han har vetat i flera veckor att han ska leda uppdraget Apollo 11 och att det stod mellan Apollo 10 och 11 att bli först på månen. Men lotten faller alltså på honom. Datumet för Apollo 11 sätts till den 16 juli 1969. Månaderna fram till dess tränar alla tre männen frenetiskt på sina respektive uppgifter. Michael Collins får rollen som pilot för huvudfarkosten som döps till Columbia. Buzz Aldrin är pilot för månmodulen. Men eftersom Neil är befälhavare för hela uppdraget är det han som kommer styra månlandaren. Och Buzz kommer mest agera ingenjör och tekniker ombord. Hela deras enorma rymdsatsning som krävt mer än ett årtionde, flera människoliv och över 25 miljarder dollar, vilket motsvarar runt det tiodubbla idag, hänger på Neil, Buzz och Michael. Och tidigt på morgonen den 16 juli 1969 körs de till några baracker på basen Cape Kennedy i Florida. Här ska de äta frukost, få sin sista genomgång och sen kläs i sina nya vita rymddräkter. Sen bär jag av mot månen. Det var här vi mötte Neil, Buzz och Michael i början av avsnittet. Och snart exploderar alltså de massiva motorerna under dem och lyfter de tre männen genom himlen. 14 minuter efter uppskjutningen är de i omlopp runt jorden. Här gör de en sista genomgång och kollar att ingenting skadats under färden från jorden. Allt ser bra ut. Nu ska Neil aktivera den sista delen av raketen som fortfarande sitter fast under dem. De ska utnyttja jordens atmosfär som en slags slunga och bränna av raketen så den skjuter dem rakt mot månen. Eller de siktar faktiskt på en kolsvart och tom del av rymden framför sig, där de beräknat att månen kommer vara om 3 dagar när de ska vara framme. När Neil aktiverar raketen färdas de i nästan 40 000 km i timmen och kastar sig ur jordens omloppsbana helt och hållet. Nu är de på alla sätt och vis i rymden. Om något går fel från och med nu finns ingenting som kan dra dem tillbaka mot jorden. Neil och de andra distraherar sig från den kusliga sanningen på ett typiskt astronautsätt. Med jobb.
Det är klart de kunde sitta och glo ut genom fönstret en hel del, men för det mesta var det nog ganska intensivt. Alltså. Och sen bara att liksom vänjas vid rymdmiljön. Och sen fick de gå igenom alla delsystem och så måste de aktivera månlandaren. För den var ju liksom hängde där och skulle dras igång då.
Jorden blir mindre för varje ögonblick, medan stjärnor och andra planeter är större än någonsin. Solens sken är mer bländande än någonstans på jorden, samtidigt som rymdens mörker verkar helt ogenomträngligt. Farkosten de sitter i och dräkterna de bär är spjutspetsen av den mest banbrytande teknologi mänskligheten lyckats frammana fram tills nu. Datorn som styr modulen är den snabbaste och minsta som skapats. Den är bara knappt 0,5 meter i kubik, medan de flesta andra datorer tar upp hela rum. Men mitt i all denna modernitet finns gott om analoga inslag. Neil mäter till exempel avstånd till andra himlakroppar med en sextant. Alltså samma redskap som seglare använt i 100-tals år. Anteckningar görs med papper och penna som svävar tyngdlöst i farkosten. Och kartan över månen viker man ut som vilken gammal vägatlas som helst. Resan genom rymden är tacksamt händelselös. Och efter 73 timmars färd trängs den färglösa tomheten bort från modulens fönster. Månen uppenbarar sig framför de 3 astronauterna och blir större för varje sekund. De ser ändlösa kratrar, bleka fält och bergsryggar. Det är den 19 juli 1969 och farkosten Columbia är i månens omloppsbana. De åker runt den mörka sidan medan förberedelser görs för landningen. Allt kollas, dubbelkollas och går sig igenom med kommandocentralen i Houston. Neil och Buzz tar sig igenom en slags tunnel som går mellan Columbia och månmodulen Eagle, alltså örnen. Michael Collins kommer inte följa med ner till månen. Någon måste stanna på Columbia om de ska ha någon chans att någonsin komma härifrån. Och det är hans jobb. När Buzz och Neil är redo stänger Colin luckan bakom dem. En kort stund senare ger Neil signal över radion och Collins kopplar bort Eagle från Columbia. Nu flyger Neil och Buzz ner mot månens yta i en farkost de aldrig kunnat provflyga. Själva landningen sköts av en autopilot och landningsplatsen har bestämts sedan tidigare. På en plats som kallas Stillhetens hav ska människan sätta foten på månen för första gången. Men när de närmar sig landningsplatsen lyfter både Neil och Buzz oroligt på ögonbrynen. Det är mitt i en djup krater, stor som en fotbollsarena och full med stenbumlingar som är större än personbilar. Det finns ingen jämn yta och det är för riskabelt att försöka manövrera Eagle längs de branta sluttningarna. Att landa där vore självmord. Så istället för att följa planen som tusentals briljanta människor tänkt ut under flera års tid, agerar Neil instinktivt. Han kopplar bort autopiloten och tar kontroll över Eagle.
Uppenbarligen så var det så att Armstrong upptäckte att det han såg under sig såg inte ut som det hade gjort i simuleringarna. så han måste leta efter en bra landningsplats då.
Bränslet ombord har beräknats att det finns exakt nog för att landa som planerat och sen lyfta på ett försök. Och varje sekund som Neil nu styr Eagle förbi den stora kratern bränner han bränsle de inte har minsta chans att ersätta. Buzz kan inte göra annat än mata sin kollega med kurs, höjd och fartdata. Men han är fullt medveten om att hans liv ligger helt i Neils händer nu. Mitt i allt detta tjuter dessutom flera larm. Datorn skriker att något är fel på systemet ombord.
Styrdatorn var överbelastad. Då satt ju den här ingenjören i Houston och sa bara, kör på. Strunta i det där larmet, kör på bara.
Och Neil kör på. Han verkar inte ens höra kaoset. Han är bara fokuserad på en enda sak. Landningen. Med mindre än 5% bränsle kvar svävar Neil äntligen över en jämn yta. Och styr den trånga farkosten ner mot månens gråa damm. Okej, engine stop. We copy it down, Eagle. Tranquility base here. The Eagle has landed. Plötsligt känner båda en svag duns. De tittar snabbt på varandra. En kort sekund innan fokuset tar över igen släpper de fram sin förundran. De har landat på månen. Buzz stänger snabbt av alla motorer som inte behövs för att spara det lilla bränsle som finns kvar. Sen kollar de snabbt att farkosten är intakt och i gott skick innan Neil talar i radion till Houston. Eagle has landed. Örnen har landat. Nu följer flera timmars spänd väntan. Det går nämligen inte att kliva raka vägen ut på den bleka himlakroppen. Först måste Buzz och Neil kolla att farkosten är intakt, kommunicera med Houston, med astronautkollegan Michael Collins och slutligen få på sig sina otympliga vita rymddräkter. Det tar runt 3 timmar att klä på sig alla 25 skyddande lager, kolla de livsviktiga inbyggda systemen och få allt klart. Och totalt 6 timmar efter att de har landat den 20 juni 1969, klockan 3:04 på morgonen standardtid, öppnar de äntligen luckan och ser månens gråa sand framför sig. Allt ljud sugs bort och rymdens tysthet ligger över dem som ett lock. Det enda de hör är sin egen andning och radiokommunikationen. Neil ser de utfällda trappstegen och kliver ner. En kamera på utsidan av Eagle fångar hans steg neråt, som sänds live över hela världen till uppemot 1 miljard storögda, hänförda människor. Först är Neil typiskt analytisk. I den brusiga radion berättar han för Houston hur många centimeter landningsstället har sjunkit i leran. Sen hur ytan ser ut. Som ett finkornet pulver så långt han kan se. Han står på det sista trappsteget och säger att nu tänker han kliva ner på ytan. Hela världen håller andan. Sen sätter Neil vänsterfoten på månen med de bevingade orden. Ett litet kliv för människan. Ett jättesprång för mänskligheten. Han släpper taget om stegen, sätter ner den andra foten och går bort från modulen. Framför honom breder det gråa ödelandskapet ut sig under rymdens svarta himmel. Neil Armstrong vandrar på månen.
Det gällde ju att fort samla ihop någonting ifall de var tvungna att åka iväg tidigt. Och sen så plockade de på sig mera grejer. Sen ställde de ut en laserreflektor man kan mäta, nämligen från jorden med laser, avståndet i månen. Och lite ansmått och gott och lite minnesaker från stupade astronauter och kosmonauter där efter sig och så vidare. Men det var ju inte kvar så länge. Och de fick ju gå till fots. Och de gick väl inte mer än max 60 meter från månlandet.
I över 2 timmar går, springer och hoppar Neil och Buzz på en annan himlakropp. De sätter upp mätstationer, tar jordprover, reser en amerikansk flagga och pratar med Houston. Och de lever upp. De skuttar som kängurur över den finkorniga månsanden, studsar fram lika bekymmerfritt som ett barn på en lekplats. Detta är klimaxet på allt deras arbete. Allt jobb som över 400 000 medarbetare gjort i flera år och så långt bortom deras vildaste drömmar att det inte går att beskriva. De slås av skönheten, ensligheten och det enorma med platsen de står på. Och av utsikten. Långt framför dem kretsar jorden som en liten ömtålig dimsvept kula. Det är ett triumfartat ögonblick och en känsla vi på jorden bara kan inbilla oss. Men en avgörande del av uppdraget återstår fortfarande. Hemresan. Och det är ingen garanti att Eagle lyckas lämna månen. Risken att något kan gå fel är så stor att USAs nya president, Richard Nixon, har färdigskrivna dödsrunor för både Neil och Buzz i byrålådan i Vita huset. De är redo att läsa i direktsänd tv, när som helst. Strax innan klockan ett på dagen den 20 juli sitter Neil och Buzz bakom instrumentbrädan på Eagle. De måste tajma in uppskjutningen perfekt när huvudfarkosten Columbia är i position över dem. Och efter att Neil bytte landningsplats har de inte råd med några misstag. Men ett stort problem gapar framför dem bland alla lysande knappar och skärmar. En liten spak har gått av. Förmodligen har någon av dem råkat slå till den när de tagit på sig rymddräkterna. Den här spaken aktiverar elektriciteten till startmotorn. Utan den kan de inte starta. Men nu är det Buzz Aldrins tur att visa hur mycket is han har i magen och att han tänker snabbt i svåra lägen. Han plockar lugnt och bestämt fram en penna han har i ena fickan, drar av locket och trycker ner spetsen på locket i det lilla hål där spaken suttit. Det passar.
Tramsfel liksom. Och även på en idiotdyr miljard rymdfarkost kan sån inträffa. Lite originellt kan man väl säga att det var. Men det var ju tur att de hade det där. Om det var kulspetspenna eller vad det var för någonting. Så att...
Startmotorn är snart igång. Eagle lyfter ljudlöst från månens gråa yta. Neil meddelar kommandocentralen i Houston. Eagle has wings. Örnen har vingar. De är på väg hem. Tre dagar senare landar Columbia i Stilla havet, väster om Hawaii. Neil, Buzz och Michael fiskas upp av ett hangarfartyg som för dem till fastlandet. Där väntar 3 veckor i karantän ifall de dragit på sig några okända virus under färden. Det har de inte. Och när de väl kommer ut är det till en värld som inte vill vänta en sekund till med att hylla dem. I Houston, New York, Los Angeles och på en världsturné som går igenom 25 länder tas de emot som hjältar. Neil är riktigt obekväm med all uppmärksamhet och det faktum att han plötsligt är världens kändaste människa. Han tycker inte att det är rättvist. Det var ju ett enormt lagarbete, inte något han klarade själv. Men det bryr sig folk inte om när de överöser honom med komplimanger, ber om autografer och världsledare vill skaka hans hand. De ser honom som en symbol för vad människor kan åstadkomma när de väl bestämmer sig. För ofattbara tekniska framsteg, envishet och mod. Och det är så han kommer betraktas resten av sitt liv, tills han dör den 25 augusti 2012, 82 år gammal. Månlandningen är en av människans galnaste och mest imponerande bedrifter och inspirerar barn och vuxna än idag. Andra tvivlar. Något med det vansinniga, våghalsiga, teknologiskt briljanta som krävs för att ta sig till månen är så ofattbart att det finns gott om folk som bokstavligen talat inte kan tro att det är sant. Men det är det. Och den tystlåtne, målmedvetne Neil Armstrong går till historien som den första människan att ta ett litet kliv på en annan värld än vår egen och föra mänskligheten in i en ny tid. Du har lyssnat på Historien om månlandningen med mig, Anna Magnusson. Scenerna lästes av Ola Ringdahl, manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger, produktionskoordinator Victoria Rinkus och klippare Erik Lindström. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av